Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag ska Joel McInnes tala om glädje oavsett omständigheter.
Jag ska läsa en text från Filipperbrevet, kapitel 1 och vers 12. Ni kan sitta ner. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv och tror att det kan göra min fångenskap tyngre. Än sen. Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det glädjer jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning, och genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det med nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull.
Vi ber. Och Kristus, vi ber att vi nu ska få drabbas av det Paulus drabbades av, Herre. Att hans glädje som han har i dig ska vara i oss. Herre, vi ber att du ska vända all vår fokus på dig. Att allt som distraheras runt omkring ska tystas lite och vi ska få se Kristus. Herre, vi ber att vi ska få smaka och se att du är god. Du är god, Herre. Ditt namn driver ut mörker och rädslor, och vi ber att det är det ditt namn ska göra denna stund och väcka hopp och innerlig glädje i dig. Amen. Vi lever i märkliga tider. Jag anar många predikningar börjar så, och även denna. Något som har avslöjats den senaste tiden är hur vi människor kan liksom tro att vi bygger såna enorma riken, vår enorma välfärd som nästan orubbliga, dessa mäktiga ting vi lyfter upp, och bara på några dagar så är hela världen på knäna och arbetar och sliter. Det är någonting väldigt märkligt. Plötsligt kommer ett osynligt virus och vänder världen upp och ner, och vi inser plötsligt, just det, vi är begränsade varelser. Vi var trots allt dödliga varelser. Det är på många sätt en ödmjukande tid där vi inser att vi människor är begränsade. Men bröder och systrar, vilket hopp vi har. För vi känner han som inte har några begränsningar. Och han är i det här rummet. Och om du ser det här i webben, i det rummet du är kung Jesus kung, oavsett om du bekänner det eller inte. Och inget kan stoppa hans rike. Kung Jesus sitter fortfarande på tronen och ingenting kan skaka om den verkligheten. Inget kan göra det. Det är helt ojämförbart med våra riken. Och vi kan finna ett sånt hopp mitt i oroliga, förvirrande och märkliga tider. För vi tillber den evige kungen. Märkliga tider har kristna varit med om och om igen. Det här är inget nytt för Kristi kyrka. Kristi kyrka har varit med om allt möjligt. Krig, pandemier, allt möjligt. Men vad man alltid har gjort, och det är det vi ska göra nu, är man har vänt sitt blick till personen Jesus och funnit att han är vår hopp och vår glädje. Och det är det jag vill vi ska göra denna stunden. Vi ska vända vår blick och se Jesus. Och min bön är att vi ska drabbas av honom. Och att vi kan finna frid, lugn och ro och framförallt glädje trots att det händer konstiga saker runt omkring oss. För han är densamme igår och idag och i evighet. Och inget kan förändra det. Och det är vad jag tror dagens text hjälper oss med. För vi lever i en tid där jag tror också våra drömmar och vad vi har, vad längtar efter har börjat liksom tas ifrån många. Vi är förvirrade. Det börjar avslöjas vad vi lever för. Och när det vi lever för tas ifrån oss så startar det en oro. Och därför är det en väldigt viktig tid där vi funderar vad är vår primära skatt? Vad är det vi prioriterar först? Och det vi har hört precis från den här texten är en makalös text av aposteln Paulus. Och det här är en text som har fängslat mig i många, många, många år. Det är speciellt en vers som jag kommer nämna det när vi kommer dit. Men Paulus är en person, en av de viktigaste personerna i den tidiga kyrkan. Han var mannen som tog evangeliet till Rom för första gången. Han var en gång en man som förföljde Kristi kyrka. Han förföljde det ivrigt, men när han mötte kung Jesus, när han drabbades av Jesus, förvandlades hans liv. Allt vändes upp och ner. De drömmar och planer han hade kom Jesus och krossade. Men Jesus gav honom någonting mycket bättre. Han gav honom Guds drömmar och tankar som var långt bättre än vad Paulus hade kunnat själv hitta på. Så denna mannen Paulus, från att vara en människa som hade social status, religiös karriär, mannen med maktposition som förföljde, blev en av dem som blev förföljd. Och han gjorde detta frivilligt. Vad är det som hände med Paulus? Vad var det han drabbades av så han var villig att kasta bort det där bekvämliga, väldigt bra livet till att välja ett liv som i första anblick ser värdelöst ut, förföljelse, svält och alla möjliga konstiga saker som han drabbades av? Vad är det som driver en sån människa? Och Filipperbrevet som han skrev, som vi läste från, ger svaret om och om igen. För han har mött någonting som är bättre än karriär, status, pengar, bekvämlighet. Han har drabbats av personen Jesus Kristus. Och det har förändrat allt för honom. Och det som förvärrar saken när man läser det här brevet är att Paulus sitter i fängelse. Han inväntar en dom på att veta om han ska avrättas och dö eller bli frisläppt. Han har all skäl i världen att vara arg, orolig och bitter. lider. Men det finns ingen hint av detta i denna mannen. Istället finner vi en man som har funnit glädje. Ordet glädje återkommer i Filipperbrevet mer än något annat, liksom i någon annan bok i Nya testamentet. Han kan inte sluta prata om glädje. Även om han sitter i oroliga, förvirrande, jobbiga liksom, omständigheter, så sitter han och kan inte sluta prata om den glädje han har i Jesus Kristus. Här är bara ett urval av verser från boken. I kapitel 1, vers 4 säger han: i alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eller kapitel 3, vers 1: för övrigt, mina bröder och systrar, gläd er i Herren. Eller kapitel 4, vers 4: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Han är drabbad av glädje. Många tror att kristendomen är någonting antiglädje, för den kallar oss att säga nej till saker vi förknippar med glädje. Men kristendomen handlar om att Jesus har räddat oss till glädje, för glädje. Men han försöker visa oss var sann glädje finns. Att där vi trodde glädje fanns, fanns det inte. Och därför pekar Paulus och visar att här finns glädje. En glädje som inte oroliga omständigheter kan ta ifrån en. En glädje som är djupt rotad i själ, och ande och i kropp. Paulus har hittat en hemlighet. Glädjen i Kristus. Och han kallar dig och mig att söka den, efter den, och drabbas av den. För den är till för oss. Om du är här inne som inte har känt glädje på väldigt länge, så är min bön att Kristi ande ska drabba dig med hans glädje. Med hans glädje. Glädje i Bibeln är inte bara glad hela tiden. Paulus är med om jobbiga grejer. Han gråter med de som gråter. Han är med om lidande. Det är inte det glädje är. Glädje är inte att ha ett fake smile och liksom låtsas att allt är intakt. Det är inte glädje. Glädje rent bibliskt är en genomträngande känsla av välbefinnande oavsett omständigheter. En glädje man kan ha trots att man har tårar och sörjer för bröstenheten i världen. Det är denna typ av glädje vi bjuds in till. Och den finns endast i personen Jesus Kristus. Så Paulus bjuder in oss till glädje som vi kan upptäcka mitt i lidande, mitt i oro och ängslighet. Så det Paulus gör i det här brevet, han börjar prata om hur folk går runt och predikar evangeliet. Men när de predikar evangeliet så passar de på att snacka skit om Paulus. Ja, när man följer Paulus sätt, du ser vad som händer, man blir fängslad. Det där är inte värdigt. Så folk försöker passa på att snacka ner Paulus när han sitter hjälplös i fängelset. Och vad är Paulus svar? Än sen. Kristus blir i alla fall predikad för sin skull eller uppriktigt. Och det gläder jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig. Alltså han har en glädje man inte kan ta ifrån honom. Man märker hans makalösa prioriteringar. Jag tror vi är väst. Har bekvämlighet som en avgud. Vi är villiga att ge otroligt mycket pengar att vara bekväma. Vi bunkrar upp hemma. Allt som leder till obekvämlighet vill vi fly. För vi tänker glädje och blomstrande finns i det här väldigt trygga, bekväma livet. Och därför vill vi också ha en bekväm kristendom. Kristendom i lagom dos som kan ge mig kick, hjälpa mig när jag behöver problem. Men inte så mycket mer. Det är ett tillägg i mitt liv. Och vi lever i en tid där här bekvämligheten börjar bli lite mer osäker. Vårt liv i lyx börjar bli lite mer osäker. Vissa jobb börjar ryckas ifrån människor. Och det är en jobbig och förvirrande tid. Och om bekvämlighet och karriär är det du lever för, då kommer din glädje ryckas ifrån dig. För din glädje är kopplad till dessa begränsade saker i denna världen. Så när vi prioriterar bekvämlighet så är vår glädje väldigt osäker. Men Paulus delar inte våra prioriteringar. Han verkar funnit något större än bekvämlighet som gör att hans glädje är större. För Paulus är kristendom inte ett tillägg till sitt liv. Det är livet för honom. Så han säger i vers 21, och det är den vers som har fängslat mig i många, många år. Han säger, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Vad han gör här är att han kommer till frågan, vad hade jag valt om jag fick välja mitt eget öde nu när jag sitter i fängelset? Vill jag bli frisläppt eller vill jag dö? Och om han fick välja så är han osäker. För han säger så här i vers 23-24. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det han säger är det här. Att leva är guld. För då får jag leva för Kristus, under Kristus, med Kristus. Kristus definierar hans existens. Men om han dör, då får han komma till Kristus. Han får drabbas av Kristi närvaro på ett sätt han inte gjort i det här jordiska livet här och nu. Han lämnar det här lidandet som är med i denna världen. Och han får komma till Kristus. Och det är ju mycket bättre. Kristus definierar hans öde. Och där är han trygg. För oavsett så är han med Jesus. Det enda han vill vara är att han vill vara trogen till Kristus. Han vill bara att sin kropp ska vittna om Kristus. Oavsett om han lever eller dör. Och därför säger han, jag dras åt båda håll. Jag vet inte vad jag hade valt själv. Hur stoppar man en sån kristen? Dödar honom? Det gjort honom en tjänst. Det är en ostoppbar människa. Man kan inte besegra en sådan människa. Kristus betyder bara för mycket för honom. Evangeliet är bara för mäktigt för honom. Så han kan inte besegras. För det som har drabbat honom först, det som är hans stora skatt, är inte där mal och rost kan komma åt, utan där det inte kan. Jesus Kristus, som ingen kan ta ifrån honom. Och därför förvandlar Kristus hur han ser på livet och hur han ser på döden. Livet. Kristus har förvandlat livet för honom. Det är inte bekvämlighet, karriär, status som han längre lever för. För han vet när det är det vi lever först och främst för, så kan det tas ifrån oss när som helst. Bara en liten bilkrasch eller en ekonomisk kris eller en pandemi kan bara förstöra allt det där. Så man tagit ifrån vad ens liv är för något. Och det är ingen trygg källa. Då har man skäl att vara orolig. Om det är ditt liv. Självklart så finns det glädje kopplat till det där. Gud har gett dig gåvor så du kan liksom ha jobb och karriär och talang. Självklart så är det tänkt att vi ska finna glädje kopplat till allt det där. Gud är en Gud som älskar sin skapelse. Det finns potential att njuta av den. Men när det har blivit en större skatt än Jesus, då är det skakigt. Då är det skakigt. Och hemligheten Jesus upptäckt, eller Paulus har upptäckt, är att Jesus är bättre än allt det där. Han är en tryggare källa. Och därför lever Paulus för Jesus. Jesus är det som förvandlar hans prioriteringar, hans böneliv, hans glädje. Kristus definierar allt. Och därför tror jag det här är en sån här text som är tänkt att konfrontera oss och känna, vad är det vi lever för? Och detta kanske är frågor vi ställts extra mycket inför idag. Vad är det egentligen vi lever för? Om vi inte känner liksom någon rot eller trygg grund vi är i, då säger Paulus, vänd er till Kristus. Där är ert hopp. Sätt evangeliet först. När du gör det så kommer du vara villig att kunna stå ut smärta, falska rykten, anklagelser på ett helt annat sätt. För Paulus känner att han är kallad först och främst att tjäna evangeliet. Och vad som pekar på Jesus är det som är viktigast för honom. Det är viktigare än att bevisa att han är oskyldig. Han vill bara att Jesus ska förhärligas. Så det har förvandlat hans syn på döden. Paulus vet här när han skriver det här brevet att han eventuellt kommer dö martyrdöden. Men han är inte orolig. Han är helt orädd. Han säger att döden är en vinst. Inte för att livet är tråkigt eller liksom dåligt. Nej, för honom är livet Kristus. Livet här och nu är glädje för honom. Så anledningen döden är vinst är inte för att livet är inte värdigt. Han ser det tvärtom. Kristus definierar livet. Enda anledningen han kan säga döden är en vinst är för att han vet att då kommer han få ta del av Jesus på ett mer ultimat sätt. Det blir mer glädje, mer tillfredsställelse, mer njutning. Därför är att längta hem inte en dålig känsla. Vi är kallade att leva i ett annat, i ett kommande rike, och det är vackert. Men han finner att oavsett vad som händer så är Kristus det som definierar hans öde. Så lidande har inte den makten över honom som det hade en gång i tiden. Det Paulus gör ska skiljas från vad vissa kristna gjorde på 200-300-talet. På 200-300-talet fanns det kristna som sökte lidande, sökte martyrdöden. Och det där har inte Paulus i huvud taget med att göra. Det är inte sökandet efter det här som i huvud taget är värdigt. Men det som har hänt med honom är att hur han ser på döden är helt annorlunda, för han känner honom som har visat vägen ur graven. Så han vet att om han än dör så kommer han inte dö i en ultimat bemärkelse. Och jag misstänker att det finns människor här inne som är rädd för döden. Och det finns någonting väldigt rimligt med det där. Döden är en inkräktare. Den var inte med i Guds goda skapelse. Den är inte naturlig. Den är inte så, det är inte så det är tänkt att vara. Så därför kan vi finna en Jesus som gråter när han ser döden i världen. Så döden är inte vacker. Men Paulus har funnit att döden har inte det sista ordet. Det tillhör hans Herre och frälsare Jesus Kristus som har triumferat över döden. Döden hade inte makten att hålla fast honom, utan han triumferade över döden. Och därför är inte döden någonting som är förknippat med rädsla för Paulus. Självklart så gråter han när hans vänner dör. Det är så vi ska göra. Vi ska känna sorgen när vi ser denna världens brustenhet. Men vi har ett hopp om en frälsare som har besegrat döden. Och när man läser kyrkans historia så märker man att det funnits flera hundratusentals, om inte miljoner, kristna som har vittnat om exakt samma sak. Som har vittnat om att de fruktar inte döden, för Jesus är Herre. Så de har varit villiga att vittna om Jesus oavsett konsekvenserna. Och en del här inne kanske känner, om vi hade varit med om förföljelse i vårt land någon gång, då hade inte jag klarat kanske att stå upp för Jesus. Helt rätt, i din egen kraft kommer du aldrig kunna göra det. Det hade inte Paulus heller kunnat. Men jag tror att den helige ande ger allt vad vi behöver i de situationerna vi må komma in i. För att stå upp för Kristus oavsett vad som händer har varit ett vapen för kristendomen. Om och om igen har det kommit någon diktator, någon kung, någon kejsare som har sagt: mitt uppdrag är att förinta kristendomen. Och konsekvensen har alltid varit massiv väckelse. För det var människor som har vittnat med sitt kroppsliga liv att de tillber någon som är större än döden. Någon som har besegrat döden. Och när människor får se det så drabbas de av detta. De hör att de kristna sjunger sånger, toner från ett annat rike. Och de vill blicka in på den verkligheten. Dietrich Bonhoeffer, som var en känd tysk präst och teolog som verkade under andra världskriget. Han blev arresterad av Nazi-Tyskland och avrättad bara några enstaka dagar innan andra världskriget var över. Men precis innan han hängdes så sa han: detta är slutet, men för mig är det början. För han hade insett att Jesus är den som har det sista ordet. Inte Nazi-Tyskland. Inte romarriket, inte pest eller vad än som må komma. Kristus är Herre. Och jag blev så drabbad här för bara några veckor sedan, där en väldigt känd predikant som heter Francis Chan, som har skrivit en bok som sålde flera jättemånga exemplar. Han har nog förmodligen kunnat predika i nästan alla kyrkor i världen. Han är så känd. Han, för ett gäng veckor sedan, när det var som värst i Kina, valde att flytta till Hongkong när alla kristna flyttade från Hongkong. För han sa: wow, vilken möjlighet. Nu kan vi hjälpa människor och ge dem evangeliet och vittna om att vi fruktar inte döden. Vi tillber han där uppe. Det är en människa som har drabbats av Kristus. Så hans glädje kan inte tas ifrån honom. För den är så djupt rotad i honom. Vad är det som har hänt med människor som Francis Chan och Dietrich Bonhoeffer? Det är att de har funnit en glädje som är större än livet själv. En kärlek som är större. Och det har så drabbat hur de tänker, hur de agerar, vad de prioriterar. De följer den korsfäste kungen och den uppståndne kungen. Det är Jesus som är deras herre. Jesus är inte först och främst deras förebild, även om de följer honom. Han är först och främst deras frälsare, deras räddare. För Jesus har gjort det vi inte kan göra, det vi inte kan imitera. Han dog en död som Paulus inte kan, som Bonhoeffer inte kan, som Paulus och Bonhoeffer inte hade ens vågat säga var möjligt, när han tog på sig världens synder och lät det fördömas i hans egna kropp. Han dog så vi kan få leva. Han dog så att vi kan få ta del av den här glädjen som Paulus och Bonhoeffer och Chan har tagit del av. Och där så visar han ett annat sätt att vara människa mitt i den här världen. Den här världen kommer vi gråta tårar, men de tårarna som vi sår kommer skördas i glädje. Och den glädje kan vi redan ta del av idag. Även om vi kommer knockas av den i all evighet. Och när vi får se Jesus på det här sättet så kommer Kristus uppfattas så långt mer attraktiv och vacker än allt vad denna världen har att erbjuda. Och plötsligt så visar Jesus att mitt i lidande, mitt i mörker, så är Gud otroligt god. Han är otroligt god. Och han är värd att förtrösta på och lita på. Det här är guden som hängde blodig på ett kors och säger förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och i denna stund så ser vi att denna världen är så bruten. Och vi kanske inser att vi är begränsade, vi är dödliga, vi är syndare trots allt. Vi behöver hjälp, vi behöver nåd. Och då finner vi ett otroligt hopp att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Reformatören Martin Luther sa så här, som jag tror är så viktigt. Kärnan och grunden för evangeliet är att innan du tar till dig Kristus som en förebild, så tar du emot honom som en gåva. Som en gåva som Gud har gett dig och som tillhör dig. Detta är så centralt. Kristendomen handlar inte först och främst what would Jesus do? Det är vad Jesus har gjort, även om han sen bjuder in oss till det här livet han börjar förkroppsliga. Och det är så viktigt att om du här inne aldrig har drabbats av Guds kärlek, aldrig drabbats av att Kristus är vacker, så tror jag inte du kommer kunna smaka på den här glädjen Paulus har. Den typ av glädje kan man inte imitera. Man kan inte bara göra de här grejerna så får man den här glädjen. Men det är en glädje som är tillgänglig för oss. Vi måste först ta emot Jesus som en gåva. Och bekänna honom att han är Herre. Han är kung. Kanske är det så att vi är oroliga att verkligen släppa taget och verkligen låta Jesus vara Herre. Kanske lite på distans, lite som en kompis, men vi vågar inte riktigt släppa in. Och då kommer det vara fyllt med oro, förvirring och osäkerhet. Min bön är att Kristi glädje ska drabba dig och mig. Att vi går ur denna kyrkan som människor med glädje, och det kommer märkas i världen. I märkliga tider så märker man människor med glädje. För det är någonting som lyser i dem, som kommer från något annat rike. Någonting är annorlunda. Jo, för att Kristus är kung. Han är god, även när livet suger och det må kännas så, är han att lita på. Så vad är Paulus hemlighet? Jo, vers 20. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Alltså han har en stor passion. Den enda passionen han har, det är Kristus. Och han säger att i mitt kroppsliga tillstånd, oavsett om jag lever eller dör, vill jag att Kristus ska se vacker ut. I alla mina beslut jag gör vill jag fundera först. Jag vill att Kristus ska se vacker ut i det här livet, här och nu. Så min enda tillämpning idag på denna predikan är Jesus. Ta emot honom. Sök honom. Öppna ditt hjärta inför honom. Be, Herre, hjälp mig med min otro. Herre, jag har rädslor, jag har oro, jag har förvirring. Här är de. Gör ditt verk. Bli Herre i mitt hjärta, i mitt sinne, i mina tankar, i mitt liv. Jag vet att jag pratat om kanske känsliga ämnen. Men tänk om Paulus attityd, som vi ser i detta brevet, var regeln för den vardagliga kristna snarare än undantaget. Vad hade det sagt om guden vi tillber? Jag vill avsluta med en text. Jag inte hade inte tänkt läsa den från början, men det är en av mina favorittexter i Bibeln. Jag drabbas av den varje gång. Och det är Romarbrevet 8. Den kommer inte komma på skärmen, för det här, jag hade inte sagt till det. Men Romarbrevet 8, vers 35, skriver Paulus så här. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så till dig som inte känt glädje på länge, till dig som har känt oro och rädsla, min bön är att du ska söka Herren. Att Herren ska bli din tillflykt. Att denna perioden vi lever får vara en tid där vi bara inser vi är begränsade och beroende av Kristus. Och Paulus upptäckte att ju mer överlåten han blev, desto friare han blev. Desto mer han släppte på sitt egna herradöme, så blev han friare. Och han tjänade ödmjukhetens konung, Jesus Kristus. Och därför behöver vi inte vara rädda. Och därför så finns det glädje. Om du tror att glädje är omöjligt för dig, så ber jag att Gud ska uppenbara den lugnen och visa vad glädje är. Vi ber. Herre, vi tackar dig att du är god. Du är trogen. Du är trofast. Du är värdig all ära och pris, Herre. Jag ber för mina bröder och systrar, Herre. Och för mig själv. Att du ska drabba oss med din glädje. Att du pekar på grejer vi behöver släppa taget om. Kanske omvända oss om till och med, Herre. Ber vi att du lyser där, för vi kan bli hela. Herre, tala till våra hjärtan och våra sinnen. I ditt namn ber vi. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.